Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens onsdagsmix, Smash Into Pieces. De tog alla med storm och kom trea i årets Melodifestival. Idag så finns de hos oss. Vi börjar så smått plantera påskkänslan. Vi har för övrigt letat ägg då på kontoret i förmiddags. Och vi fortsätter då med denna känsla genom att vi i dagens program tipsar om ost till påskbuffén. Det hör ni efter klockan 16. Så minskar du svinnet på påskbuffén. Generation Waste vet hur. Och så blir det gratis mat på påsklovet för skolbarnen i Luleå. Vi hör också om Svenska Fantomen och strax så berättar Usnöjen om Sven Melanders sista dramakomedi. Premiär på långfredagen i SVT. Snacka om innehåll. Nu kör vi. Hörrni, vi står inför påskhelgen som ju kretsar mycket kring mat och inte sällan då buffé. Och det händer ju att en del, ja en hel del faktiskt slängs för att man inte vet hur man ska ta vara på allt när påskbordet plockas av. Och i dessa tider då med dyra matpriser så tar vi såklart gärna emot tips och hacks på hur man kan tänka för att förhindra både matsvinn och en svidande plånbok. Daniel Oddhammar, grundare Generation Waste och kock i grunden. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Ja, hur jobbar ni, Generation Waste?
Vi hjälper olika typer av restauranger och offentliga kök att mäta sitt matsvinn och framförallt att förstå varför man inte ska slänga sitt matsvinn. Och byggt en applikation som räknar om matsvinn till pengar. Det tror jag är vart våran framgångsfaktor.
Ja, hur mycket mat och dryck är det som varje person kastar bort per år? Om vi inte pratar pengar till att börja med, utan kilo.
Ungefär 26 kilo per person och år.
Det är hur mycket som helst.
Det är hur mycket som helst.
Ja, det är ju ett barn.
Det är ett barn, exakt. Det är helt galet.
Om man då översätter det till pengar då blir det ganska mycket. Och då kanske man får ett annat perspektiv, precis som du säger.
Jag tror det, framförallt nu när råvarukostnaderna är så dyra så tror jag nu efter att vi har kört bolaget i 4 år, nu börjar folk förstå varför det är så viktigt att inte slänga mat. Mm.
Så 26 kilo, vad motsvarar det ungefär i pengar?
Du, det var en bra fråga. Men jag kan väl säga att vissa hotell som vi jobbar med kan nog spara bortåt 250 000 under ett år. Wow. Genom att jobba med vårt system.
Sen kan man också översätta det här svinnet då mer bildligt talat. Visst har ni ett exempel med lastbilar liksom, så att man kan se framför sig hur mycket mat som slängs.
Precis. Om man omvandlar 1,3 miljoner ton mat så blir det ungefär 23 000 lastbilar som står på rad mellan Göteborg och Södertälje.
Det är en karavan där.
Det är en karavan.
Och varje lastbil är liksom maxat
full med
lastad.
Mat. Ja.
Och kör någon. Ska vi ta ner det då i lite mindre mått och vad man faktiskt kan göra själv då för att spara in på både mat och pengar. Idag då, dagen före skärtorsdagen, så är det ju många som håller på med sin storhandling inför helgen. Och redan här så finns det saker som man kan tänka på. Hur planerar man smartast?
Jag tror nummer ett är att man ska planera vad man gör med sina rester. Det är nummer ett, en bra planering. Och planera sin meny och sin buffé när man inte är så hungrig. Det är nummer ett skulle jag säga. Sen så tänker jag också att på påsk så har man en förmåga, min familj så har vi oftast lite knytkalas. Någon tar med sig sill, någon tar med sig lax och någon tar med sig lite lamm. Men att man inte tar med sig någon extra grej. För det har man en förmåga att ta med en liten extra chokladpaj eller en extra omelett. Och då blir det oftast lite mat som åker papperskorgen.
Mm. Så att man skulle också kunna tänka sig då att man inte bara planerar för huvudbuffén utan restbuffén.
Precis, man kanske har en god brunch på annandag påsk eller på påskdagen. Så där tror jag man har, alltså planering är AO, det låter tråkigt men den är jätteviktig.
Vi står ju alltså inför påskhelgen då och vi pratar just nu då om hur man kan låta bli att slänga bort en massa mat. Daniel Oddhammar som är kock i grunden och grundare av Generation Waste finns med mig. När man då går ut och handlar, hur ska man tänka när man ska beräkna portioner tycker du?
Jättebra fråga. Jag tänker att man ska nog försöka att dra ner portionerna. Ofta så köper man ju sällan maten tar slut i kylskåpet. Och nu tog jag med mig lite dill här, dagen till ära. Och om man tänker att man liksom vänder på dillen, här har vi ju ett styckpris på ett dillknippe, så kan man ju använda hela skälken. Oftast när vi köper fryst dill så får vi den här nerhackade i mindre bitar. Men här går ju att använda, och här är ju minst 25% som vi slänger bort om vi inte använder skälken.
Vad använder man den till?
Jag brukar mixa ner den till en olja, eller om man gravar laxen eller kokar potatisen. Det är ju jättegott, här sitter ju massa god smak här. Så tar man bara sin lilla dillvippa så till slut så har man ju urholkat den här och så har man bara skälkarna kvar. Så att försöka använda liksom skälken först. Så ta den här, skär ner den i mindre bitar, skiva lite vitlök, mixa med olivolja, lite matolja, lite citronzest, så har man en jättegod dillolja.
Ja, jäklar. Och så det på potatisen.
På
där,
potatisen.
Jaha. Om man tänker så här, att om alla bara slänger en potatis var från sin tallrik, då blir det ganska många. Då blir det 10 miljoner potatisar som slängs på en dag.
Mm.
Så där är det ju lite tanke också kanske. Mm.
Och det är helt galet. Om man tar potatiset bara ett exempel, så vi pratade om köttbullar här förut. Om man tar och drygar ut köttbullesmeten med lite potatis som man gjorde förr i tiden. Man måste ju inte använda ströbröd. Man kan ta lite kokt potatis som blir över. Och så har du liksom minskat mängden köttfärs som man köper i butiken.
Och det är ju ofta också då lax, sill, lamm, kyckling, många av fisk. Det är ofta proteinet som kostar lite mer, men det kan man också dryga ut.
Precis. Och det kan man göra med fågel, man kan göra med fisk. Får man till exempel, många har ju gubbröra som jag brukar ha som en sån här favorit på påskbordet. Men det kan man ju servera kanske på påskdagen. Då tar man ju slattarna från gräslöken, rödlöken, gräddfilen och sillen. Och så har du en perfekt sallad till brunchen dagen efter.
Mm. Hur ska man göra då om man vill göra ett smart upplägg på påskbordet?
Då tänker jag att varje, nu kommer jag tillbaka till att man har en liten påskbuffé då, men att man tar med sig varsin del. Och istället för att kanske ha 8 sorter sill så kanske man har 4. Det tycker jag är ett bra exempel. Sen att man också tar, vi pratade om äggransonering innan här, man kanske ska ta och portionera lite grann. Att man kanske kör någonting i portioner istället för att sälja ut en hel västerbottenpaj, så kanske man bakar liksom lite små portioner som man lägger upp i förväg på tallrikar.
Det är bra. En muffinsform kanske.
Precis, exakt.
Ja. Och sen är frågan då, ska man ställa fram allt direkt eller ska man fylla på allt eftersom?
Jag tycker att man borde kunna fylla på, framförallt så tycker jag man kanske ska göra lite mer tallrik istället för att göra den här buffén som då skapar mycket svinn, att man istället kanske gör en påsktallrik. Det är ett jättebra alternativ.
Ja, och sen då placeringen av grejer, om det nu är så att man går vid ett buffébord, då kanske man tar proteinet sist då, eller hur?
Precis, ja. Och framförallt fyller på med bröd, smör. När man driver restaurang så brukar man ju se till att gästerna tar de billiga sakerna först. Att man fyller på tallriken med det.
Ja, det är uttänkt det där, ja.
Exakt.
Ja, det är då brödbitarna ligger där och ropar ta oss.
Ja.
Du pratade om gubbröra då. Där kan man ju givetvis också använda då saker som har blivit över.
Precis.
En
annan sak som lamm till exempel, där får man ju oftast lamm över, inte bara köttet, men om man köper den liksom en lamm med ben på, så är det ju en perfekt buljong att koka på till påskdagen till exempel. Och får man små slattar utav lamm över och man får kanske lite bitar utav ägg, så kör man lite nudelsallad eller en stekta nudlar med typ den här buljongen, lammbuljongen, med lite goda grönsaker.
Eller så kör man en kebab kanske.
Precis, exakt. Mm.
Du börjar lära mig nu. Jag börjar förstå grejerna. Ja. Hur gör vi med brödet som eventuellt blir över då? För det kan ju bli torrt.
Exakt. Brödet är ju krutonger, en klassiker. Men om man maler ner det här brödet i ströbröd så kan man ha 20% igen, till exempel om man gör en egen pizzadeg eller om man bakar ett nytt bröd. Så kan man ju dryga ut ett bröd med ströbröd. Då minskar man mängden med vetemjöl och man tar in alltså gammalt rivebröd då.
Mm. Har vi täckt allt sammans nu? Eller det finns 1000 tips till, antar jag.
Känns som det, att jag har koll på läget.
Jag tror det, va? Och orkar man inte ta hand om maten själv, då kan man ju skicka med gästerna hem, tänker jag.
Precis, jättebra.
Ska man frysa in? Kan man frysa in? Ska det in i kylen? Hur kan man förvara det på bästa sätt?
Först och främst ta in maten om man haft en buffé. Ta in den i kylskåpet så den kommer in på kyla så fort som möjligt. Och sen så går det faktiskt att till exempel rökt och gravad lax går jättebra att frysa. Men då kanske man ska använda det till en pastasås eller till en sallad. Den kanske inte är lika god att äta som rökt lax så att säga. Men det mesta går att frysa. Jättebra. Omelett är väl lite svårt. Kokt potatis kan vara svårt att frysa.
Mm.
Men annars det mesta går.
Det gör det. Ja. Du, den där oljan där var ju väldigt spännande.
Ja, visst är det? Ja, och enkelt?
Absolut, jag får lägga ut den tror jag på min Instagram så småningom med det receptet. Stort tack för att du kom hit, Daniel Oddhammar, grundare av Generation Waste. Och glad påsk!
Glad påsk!
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
På fredag så har en ny dramakomediserie premiär på SVT. Den heter Flykten till Östermalm. En serie som är skapad då av bland andra Sven Melander. Och det var det sista han jobbade på innan han avled. Med oss nu författaren Björn Ranelid som spelar en av rollerna i denna dramakomedi. Hur är det med dig, Björn? Hallå!
Det är bra. Jag har just lämnat manuskript till min 40:e bok. Det är 40 böcker på 40 år sedan den 25 oktober 1983.
Vilket jubileum!
Jag är lugn och ödmjuk inför uppgiften och tar inte ut den till fönsket, utan det är lite roligt, så kan man säga.
Ja, den här premiären då på SVT, Flykten till Östermalm. Vilken roll har du i serien?
Ja, jag ska först berätta vad som föregick detta, att jag var en maid i Places form. Sven Melander hade nästan som sin sista önskan, förutom att han naturligtvis in i det sista hade ett hopp om att han skulle överleva och klara det här. Så bad han mig att spela en av rollerna, och eftersom jag följde Sven nästan ända in i döden och ringde honom varje vecka. Och jag fick besked om att han hade dött, tror jag, knappt en halvtimme efter han dog. Så är det så att jag ville efterleva hans önskan. En fantastisk människa. En oerhört begåvad, intelligent komiker. Utan att vara elak. Mm. Och då tänkte jag så, vad ska jag göra då? Därför att jag har tackat nej till väldigt mycket. Jo, jag skulle spela mig själv i den betydelsen att jag skulle försöka undervisa det som har... i fiktiva serien Kennedy, detta anspråksfulla namn som är lika med en forne president i USA och dessutom en fotbollsspelare i Hammarby. Mm. Så är det så att jag tänkte, ja, men det här gör jag. Men jag fick själv bestämma allt jag skulle säga. Nu är det så att det här, jag hade så roligt att spela in det så vi fick avbryta flera gånger. Jag visste ju inte vad Ös skulle säga som repliker på mina kommentarer.
Nej.
Han ska alltså lära sig att skriva en självbiografi. Och så får han då läsa upp för mig vad han har hittills presterat. Och då inleder han alla utsagor och alla meningar med första personliga pronomenet jag. Och då säger jag till honom, du måste variera lite. Och sen försökte jag tala om för honom vad synonymer, mer eller mindre goda synonymer. Då tog jag som exempel bara endast blått. Och när jag säger skriver bort blått så är det med bokstaven och vokalen O. Var det den döda... granskaren på min dator direkt säger att det är något i ålderdomen. Det bestämmer inte det döda tinget över mig. Det är jag som är suverän som författare. Och då säger han så här, första gången jag började skratta åt honom. Han tänkte, ska vi kalla det Rosegårdssvenska. Och då säger han så här, nej du Björn, jag är icke blå, jag är röd. Ja, men så är det ideologi. Kennedy. Det här är frågan om synonymer, bara endast blått. Oj, inte blå, jag är röd. Då började jag skratta första gången. Vi hade roligt rakt igenom hela inspelningen.
Ja, jag förstår det.
Och så, vi spelade in halva programmet i vår lägenhet i Stockholm på Hornsgatan 36. Andra hälften spelade vi in på den restaurang som ligger som granne till Operan i Stockholm.
Jaha, ja. Men du, jag har kommit på en grej. Det finns ett ord, två delar till svenska som inte har någon synonym.
Det finns det säkert.
Ja, jag säger den till dig nu. Björn Ranelid, det finns bara en och det är du. Vi ses framöver och jag önskar dig och hustrun en riktigt glad påsk, och så får vi kolla på det på tv då när det är premiär nu på fredag.
Jag börjar sen, jag vet inte ens när den börjar.
Den börjar nu på fredag. Klockan 22. Ja, nu är det dags.
Ja, jag tackar dig och var rädd av mig nu och njut av livet.
Det ska vi verkligen göra. Ha det bra.
Ja, tack.
Hej.
Ja, hej.
15:30 med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Nu säger jag välkommen till Smash Into Pieces.
Tack, hej, tack så mycket Lotta.
Här har vi Chris Adam,
sångaren.
Vi har Benjamin som spelar gitarr.
Jajamän.
Och så har vi Per som också spelar gitarr.
Ja.
Har ni ingen basist i er grupp?
Han bor i datorn.
Sådär, ja. Han är den osynliga medlemmen.
Ja, framtiden.
Och sen så har vi den fjärde medlemmen som inte vill synas, så därför är han inte med, för han kan inte prata genom masken.
Det gör sig inte så bra i radio.
Trummisen.
Ja, exakt.
Tar han någonsin av sig den där?
Förmodligen, men vi har inte sett.
Nej,
jag
har inte gjort det. Jag tänker nästan det. Hörrni, ni bildades ju Smash Into Pieces då redan 2008. Ni har gjort 7 studioalbum och sen så sa det bara pang i Melodifestivalen och ni fick en delvis helt ny publik. Hur var det här genombrottet?
Det är ju lite overkligt. Jag säger som låten innan, men jag säger I had the time of my life just nu.
Ja.
Nej, men det var... Vi hade inte räknat med det helt enkelt, utan vi gick in i tävlingen med förväntningen att bara visa upp oss, visa upp vad vi gör på våran vardag. Och så här gick det.
Ja.
Och nu sitter vi här.
Var ni förvånade redan när ni fick erbjudandet om att vara med, eller?
Men lite skulle jag säga.
Ja.
Och sen var det ju sådär, det var ju hela tiden frågan om vi fick göra våran grej. Och det fick vi ju, all the way liksom. Och jag tror att det är därför det gick så bra också, tror jag. För att vi gjorde det genuint och vi körde våran grej.
Men det tror jag med. Människor känner ju när man gör sin grej.
Exakt.
När det är på riktigt. Var det någonting som var annorlunda än vad ni trodde?
Ja, responsen.
No shit.
Nej, men det måste jag säga. Och också hur vi fick fram vårat nummer. Jag tycker att det vart ju verkligen i krysset.
Det var faktiskt
på fotboll där.
Ja, det var faktiskt ett av de snyggare numren faktiskt rent visuellt under hela Melodifestivalen, måste man ju säga. Hade ni hittat på det också?
Vi har ju sen förut en väldigt sån grafisk värld i musikvideos och annat och liksom story bakom mycket videos och sådär, så att vi ville få ut dig i tv-rutan så gott det går.
Mm. När vi pratades vid senast då satt ni på flygplatsen, ni skulle hinna hem till finalen var frågan då. Hände det några fler missöden på Europaturnén sen som ni faktiskt
gjorde det.
Vad hände?
Alltså när vi väl landade på, jag vet inte, var Linköpings flygplats. Ja, precis. Så skulle vi sätta oss på något tåg där och då fick ju tåget elfel så att vi fastnade ju mitt i skogen där. Då kände jag lite sådär, nu kommer bristningsgränsen här snart. Men det blev lite rock'n'roll. Så vi missade ju första dagen på finalen där. Mm. Med allting som hade med det att göra.
Sen flög vi ju dagen efter direkt upp på turnén igen. Så det var bara back on track.
Ja. Hur gick det då? Hur kändes det?
Att man inte hinner smälta något.
Ja, smash-tåget bara tjuta på.
Ja.
Liksom. Vi vilar inte så mycket, så kan man säga. Ja.
Hörrni, förra årets vinnare Cornelia Jacobs, hon var här förra veckan och då spelade vi bland annat er låt och då sa hon så här.
Jag tyckte den där var skithärlig. Alltså, som vi sa, vi reagerade på samma den här post-refrängen. Jag får såna Evanescence, Linkin Park, Blink. Alltså den tidens nostalgitripp, underbart.
Mm, så kände hon.
Oj då.
Det är kul att jag var ute och turnerade med Evanescence för några månader sedan. Så.
Ja,
full circle. Rätt spår.
Ja, ja, exakt.
Ja. Nej, vilken ära att få höra det. Kul. Ja.
Vad handlar låten om egentligen?
Ja, alltså den låten handlar ju, den är väldigt personlig för mig, skulle jag vilja säga. Det handlar om min värsta tid i livet som var en depression som jag gick igenom för några år sedan. Och den triggades ju egentligen då i samband med att min kärnfamilj gick isär. Och jag blev varannan pappa, alltså varannan vecka pappa liksom. Och ihop med det så kom då även obearbetade barndomsprylar. Det blev som en tsunami av allting samtidigt. Och ja, jag tog det här på allvar istället för att liksom sätta mig som ett offer på något sätt till liksom, så gjorde jag det. Jag tog det och liksom började jobba med den grejen istället och tog mig själv på allvar och mitt problem, alltså mina problem på allvar och kom ut på andra sidan som en 2.0-version av mig själv med efter mycket terapi och jobb med mig själv bara, självhjälp. Alldeles form, 10 000 timmar av självhjälp skulle jag vilja säga.
Så låten är en beskrivning av den här resan som tog dig vidare?
Hur det kändes under den här perioden när jag kände mig som lägst.
Liksom. Brons blev det i Melodifestivalen.
Ja.
Ni blev lite glada över orden från Cornelia Jacobs.
Ja, men det var klart. Det är jättefint av henne att uttala sig om det. Att,
vi är fans till henne.
Ja, vi tyckte hennes mellannakt där var hur bra som helst också. Nu.
Du, jag tänker så här, eller ni, att ska vi avsluta hela det här Melodifestival-grejen med en Mello-quiz? Jag tänker det passar er.
Ja.
För ni har ju lärt er lite nu här genom åren och så.
Jag tror det var en låg lägsta nivå.
Ja, det tror jag också. Nu har vi en ny botten här.
Här kommer fråga nummer 1 och ni får samarbeta. Vad hette programledarna för årets Melodifestival?
Farah och Jesper.
Ja, har vi några efternamn?
Rundahl och Farah Taket? Ingen Farah Taket.
Nej, någonting med O.
Eller någonting med A kanske? Någon kanske med AB?
Abadis.
Sådär, ja.
Badis.
Ja, vi tar bort S-et där så blir det helt rätt. Så där kunde ni jobba er fram då med hjälp av en kompis.
Det var en livlina.
Nästa fråga lyder: vilket band var hårdrockens bidrag förra året till Melodifestivalen?
Lilla syster.
Och då är ju grejen så här att Lilla syster, de har ju varit med 2 år i rad. Hur vill ni göra?
Vi kör samma recept.
Ja, vi går in i Hall of Fame också nästa år. Direkt bara. Men det var lite våran plan.
Ni kan tänka er att vara med ett år till.
Det var ju roligt.
Ja, det var kul.
Vi, så länge vi gör våran grej så absolut.
Ja. Hur många gånger har Sverige vunnit Eurovision?
5.
7.
Jag tror det är 7 alltså. Nej, det låter mycket.
Det kanske låter mycket.
Vi har ju Charlotte, vi har Loreen.
Abba.
Vi
har, ser, han har till och med räknat. Så vi kör Pers.
Abba. 4.
Jag tror det är 7.
Vilka sa du nu?
För jag vet att det är några till som
Abba
jag inte kommer
Mons.
Ihåg.
Abba Mons.
Loreen.
Loreen.
Charlotte Perrelli.
Charlotte Perrelli, 4.
Abba.
Så. Det har jag sagt.
Men de kan bara ta 2.
Men det blir 7 om jag räknar fel.
De kan ha vunnit 2 gånger.
Det kan det vara.
Så här är rätta svaret. Mons. Abba. Herreys. Charlotte Perrelli. Loreen. Och sen har vi en sjätte.
Björn Skifs.
Carola.
Nej, Carola.
Finns wow. det något som är mer Melodifestival än Carola? Nej, skulle det vara Anna Bok i så fall då, kanske?
Ja, det. Ja. 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 Jag skäms kudde på den.
I vilket annat hårdrocksband slog igenom i Melodifestivalen?
Poodles. The Poodles.
Helt Lordi, rätt. Fast de är från Finland.
Mm. Och just de var ju också med The Poodles 2 gånger då. Mm. Andra gången de var med och sjöng de ihop med E-Type 2 år senare, 2008.
Det är ju mäktigt. Vi också
vi fick en like på våran post av E-Type. Det tyckte vi var det, var det största som har hänt.
Då smash. Kanske han är med nästa år då. Mm. Kan man tänka.
Han får gärna höra av sig så.
Och sen frågan då, hårdrockband som har vunnit Eurovision.
Måneskin Lordi.
Helt rätt. Var,
vad bra som ni var. Allt om rock, det var liksom...
Då var du trygg där. Mm.
Ja. Men jag tyckte ni klarade det bra.
Tack.
Fint sagt.
Ja. Tack för de här grabbarna som klarar mig.
Så här är ju med ert band och det finns ju ett liv innan Mello för er del. Och det här är en av era allra mest gillade låtar. All Eyes on You med Smash Into Pieces. En låt som kom 2020 då, premiärspelning här i Mix Megapol. Där gick vi bakåt i tiden. Om vi kollar framåt, kommer det ny musik?
Alldeles snart.
Mm. Blir den bra? Mm.
Ja.
Jättebra.
Kommer man känna igen er om man nu hör det för första gången i Melodifestivalen?
Absolut.
Eller blir det hårdare, absolut. Tuffare?
Nej, men jag tycker, alltså Smash, vi kör ju vårat sound liksom. Vi kör våran grej och det gjorde vi även i Mello. Så att det är inget större utsväng så.
Mm.
Men nästa singel kommer här i slutet på april. Så,
håll öronen öppna.
Yes. Mm.
Vad händer nu då? Byter ni ut Europaturnén mot en USA-turné?
Yes, vi flyger ut på onsdag. Så vi är borta i en månad i Nordamerika, Kanada och USA.
Och den här gången så är ni huvudakt, inte någon...
Vår första headline-turné, precis.
Hur känns det? Det måste vara jättestort, eller?
Ja, alltså, verkligen.
Det känns som att det händer mycket stort på en gång.
Ja, USA-marknaden har också blivit slaget ganska fort nu också. Så att, det känns jättekul, alltså. Mm. Verkligen.
Hur är det med riden då? Är den klar?
Vi har faktiskt bantat ner den, tror eller ej. Jag tog bort gymmet. Ett sånt. Det blev väldigt dyrt. Ja. Slut.
Så vad står det på en rider? Vad har ni?
Alltså, det är inte... Ja.
Det är mycket proteinbars.
Ja.
Mycket frukt, mycket nötter.
Ja.
Mm. Alkohol?
Ja, nej. Vi
har tagit bort den faktiskt.
Vi insåg att det inte gick åt så mycket.
Men det är väl en smart grej att ta bort det? För det finns väl andra sätt man får lugna ner sig med.
Ja, nej men... Vi kör ganska all in på träning skulle jag säga.
Ja.
Vi får vårat high av att stå på scen och liksom träna och hålla igång. Och
orka med så, det här livet. Alltså, det är ju, när man giggar 160 gig på ett år så ska man orka också.
Mm. Mm. Och så blir Sweden Rock också.
Äntligen.
Ja.
Nu kör vi.
Det är verkligen allt på en gång. Ja, så är det.
Ja, det är kul. Verkligen alltså.
Ja. Och ni har självklart med er gitarrerna. Så då kör vi lite akustiskt då. Smash Into Pieces i 2:30 denna onsdag. Snön utanför fönstret. Smash Into Pieces i studion. Lite värme, tack.
Yes, ska ni få. I'm 6 feet under, like I'm buried alive. We're so game over, but we keep holding the line. You fight me and I fight back, and when you come back, we get up when we do it again. I'm turning to a shadow, I can't let go. Though it's wrong, I don't want it to end. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Facing right now, what are we? So turn it up, turn it up, turn it up. We're six feet under, oh.
back and when you come back we get up when we do it again. I'll turn into a shadow, I can't let go. Though it's wrong, I don't want it to end. Better safe than sorry. Hey! Better safe than sorry. Yeah! Faster right now, what are we? So turn it. We're on the edge, we're miles apart, and I'm 6 feet under, singing down my heart. We're on the edge, we keep falling down, till I'm 6 feet under, singing down my heart, till I'm 6 feet under, till I'm 6 feet under.
Slutonen.
We're on the edge.
Tack. Oh, äntligen tack fick jag uppleva något annat än snö. Vad skönt.
Tack.
Six Feet Under hörde vi med Smash Into Pieces. Glad påsk på er och lycka
ja,
till. Och så ses vi så småningom på Rock in Rio kan jag tänka.
Ja, ja,
det är dit vi ska. Nästa vecka så kommer flertalet kommuner runt om i landet erbjuda lunch under påsklovet för grundskole- och gymnasieelever. Med oss nu Hans-Erik Karlsson som är enhetschef på Resurscentrum Måltider i Luleå kommun. Välkommen till Halv tre.
Tack ska du ha.
Ja, det är första gången som ni gör något sånt här. Varför?
Dels är det ju den ekonomin som vi är i. Hög inflation och dyra räntor och annat. Och det kan vara lite kärvt för vissa och med mat på bordet helt enkelt.
Det är så illa det är. En del har inte råd att få mat på bordet.
Det törs jag inte säga att det är så, men att det kan vara så.
Mm. Hur har ni märkt att människor har svårt att få det att gå ihop?
Det vi märker är ju att det går mer mat enkelt, måndagar och fredagar på luncherna. Sen vet vi inte helt hundra att det är just bara ekonomin, utan det kan även vara att vi gör bättre mat nu med denna måltidsresa vi gör just i Luleå.
Men just det här att man äter mer på måndagar och fredagar, det är någonting som ni verkligen har märkt av?
Ja, det stämmer.
Pratar man om det i skolan eller?
Ja, delvis gör man ju det också. Vissa pratar mer om det, vissa mindre så att säga, absolut. Men det talas om det, ja.
Mm. Hur ser behoven ut?
Ja, vi hoppas på att de som verkligen behöver kommer, och alla är som sagt välkomna inom Luleå kommuns skolor till deras skola och äta lunch under påsk, och för att känna ett lugn inför lovet också just för elevernas skull, att de inte känner oro att kommer de få mat på bordet och dylikt.
Så hur många dagar kommer ni servera lunch? Är det på alla skolor eller på några utvalda?
Det är alla skolor som har fritid så är i alla fall öppna. Och sen har vi öppnat upp vissa gymnasiebyn skolor också. Så att inte alla, men nästan alla är öppna. Tisdag till och med fredag kommer det vara mellan 11 och 12 då, som man får komma till skolan och äta.
Hur beräknar man? Hur många tror ni kommer komma?
Det är det som är så svårt. Vi ska sammanställa lite statistik vi har efterfrågat från vårdnadshavare, och det kommer vi göra imorgon och få en liten bättre koll på det, hur många som kommer.
Så att det inte blir en massa över, ja?
Nej, men exakt. Det är det också. Vi kan inte bara kasta mat heller för klimatets skull, och vi vill göra näringsriktig mat till eleverna också så de har bra mat på loven också förstås.
Hur känns det att ta till det här?
Ja, det är ju fantastiskt. Jätteroligt initiativ från Luleå just att vi har fått igång det här. Och det har ju varit väldigt ont om tid, och det är en pilot och vi får ju utvärdera om det efteråt också och se vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra. Mm.
Stort tack Hans-Erik Karlsson för att du ville vara med och berätta om saker och ting i Luleå kommun, då enhetschef för Resurscentrum. Och lycka till med beräkningen och hoppas att det löser sig.
Ja, absolut. Tack för att du har det.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hörrni, nu är det ute ett nytt avsnitt. Det handlar om podden Vem snackar med Lotta. Och denna vecka med mannen som just nu tävlar ihop med Charlotte Kalla i Let's Dance på lördagar. Han heter Tobias Karlsson.
Och jag vill bara säga så här att det jag skulle bara vilja komma och åka tillbaka nu idag. Och om du som sitter ute och lyssnar på det här någonstans har det så där idag, så vill jag bara säga en sak. Du kommer inte alltid gå i 7C. Det blir bättre. Ge inte upp.
Han pratar om att få vara med, att få höra till, om att bli accepterad för den man är, och att våga berätta om HIV, en sjukdom som skrämmer. Men som han sa, allt blir bättre. Idag så vågar han visa sin kärlek öppet för alla, och bland alla. Vem snackar jag med? Tobias Karlsson.
Avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplay-appen.
Mat och vin.
Imorgon startar ju påsken och då med skärtorsdagen. Och för att fira lite extra då så har vi bjudit in Robert Bengtsson, femte generationens ostföretagare från Falbygdens osteria. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket, Lotta.
Påsken är mycket av plockmat.
Ja, och det gör sig osten bra tycker jag. Jag tog med en klassisk svensk svesiaost som har varit ursprungsskyddad ett tag. Och den gjordes ju betydligt mer i volym i Sverige för 80-90 år sedan. Det var 60% av all ost i Sverige som tillverkades var svesia. Idag är den lite blygsammare, men jag tycker den är värd att hålla fram. För den passar så himla bra både som lite plock och i maten och sådär. Så den går att göra mycket med.
Mm. Vad är det som utmärker en svesia jämfört med andra ostar?
Ja, men den har egenskaper som gör att smaken kommer fram ganska snabbt i den osten skulle jag säga. Och den passar jättebra just att riva och sältan som kommer fram i osten när man har den i matlagning i paj till exempel. Och sånt. Så att har blivit lite för bortglömd tycker jag. Jag har ju valt också ha med här en svesia med en lite sån här päron och senapskonfi på, så man får med lite sötman i päronen och lite stinget i senapen som passar jättebra till en sån här lagrad ost.
Mm, och då kan man alltså skära upp i kuber och sen sätta små tandpetare i. Då är det plockmat på riktigt.
Absolut, och då gör man ju det självklart dagen innan så att man är förberedd. Osten kommer ut i rumstemperatur och så i tid så att den smakar extra gott.
Och den funkar också till SOS.
Sill och snaps. Så vill man ha en liten snaps till den så är det jättebra då med en OP till exempel eller någonting. Så kan man även ha lite kummin och strö på om man vill på osten, så får man lite extra beröring där som är jättefin.
Vem är det som uppfann svesia? Vet man det någonstans? Vem som uppfinner alla ostar?
Ja, de flesta vet man. Det var ju så att den här osten, den började tillverkas i Nyköping för väldigt länge sedan. Och 30 år så producerades den utan att ens ha ett namn. Utan sen på 1930-talet någon gång så namngav man den till svesia. De gjorde den lite grann för att få fram en ost som inte skulle behöva lagras jättelänge men ändå skapa ganska bra smak i sig.
Sen har du också tagit med ostkaka då. Det kan ju vara något som passar så här i påsktid.
Ja, men jag har med en äkta småländsk ostkaka du gjorde i Vrigstad. Och historiskt sett var ju det verkligen någonting man använde på fest. När man gick på såna här byafester och dylikt så hade man ju ofta med sig ostkaka då.
Och varje hem hade en hembakad.
Varje hem hade en hembakad, och vet du vad? Ofta gjorde de med dem i kopparbytter. Ofta var de här kopparbytterna lite grann krackelerade och så vidare. Så då fick det fina folket äta i mitten för att inte få i sig någon koppar. Och sen fick tjänstefolket och barnet ta kanterna.
Var det så?
Ja, så var det.
Vad är det som skiljer ostkaka från Vrigstad från den som kanske många är vana att titta i affären?
Lite torrare, lite grynigare kan man väl säga egentligen då. Värmer man den så blir den lite mjukare självklart, men den passar ju även jättebra som mellanmål bara att klämma i sig. Men som efterrätt på en påskbuffé tycker jag den är supergod. Och jag har med en sylt som är jordgubb med lite lingon i också, som jag tycker ger lite syrlighet i lingonen som blir jättegod till ostkaka. Så jag tycker det passar bra och gärna lite vispad grädde till.
Hur är det med ostkaka? Hur mycket ost innehåller en ostkaka?
Det är en ystprocess i början för att få fram ostkorn som man sen blandar i mjöl och ägg och dylikt i, sen bakar den i ugnen istället. Men grundkonceptet är ju verkligen att man ystar en ost.
Men det låter ju som jättebra tips det här inför påsken, hörru.
Ja, men vi hoppas det.
Har ni haft mycket folk förresten? För nu är väl tranorna på plats på allvar?
Tranorna är där och vädret är fint och vi har mer eller mindre blivit invaderade av besökare, vilket är jätteroligt, och det tror vi kommer att ske hela påskhelgen också.
Tack så mycket, Robert Bengtsson från Falbygdens Osteria.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Och imorgon så debuterar också Luleåbon Jörgen Karlsson som Fantomenförfattare. Efter en 2 år lång process så kommer äntligen hans egna berättelse då, I skräckens skugga, att publiceras. Ett 22 sidor långt äventyr där man följer den svenska Fantomen, men kanske från ett lite annorlunda perspektiv. Välkommen till halv tre med Lotta Bromé och Jörgen.
Tack ska du ha, Lotta. Det känns trevligt att få vara med i det här programmet.
Ja, vad härligt. Hur gick det till att få göra det här, att få bli författare till Fantomen?
Ja, det var en lång process, men det började med att jag gav ut en egen indie-serietidning som hette Carl Kempe Äventyren, och genom den så kom jag i kontakt med redaktionen på Fantomen.
När började du läsa Fantomen? Hur gammal var du?
Oj, det kan inte vara många år. 5, 6, 7, något sånt där.
Är du sån så att du har sparat på alla tidningar så att de ligger i någon garderob hemma, eller?
Ja, jag önskar det. Men när flyttlasset gick från föräldrahemmet då försvann de i transporten någonstans.
Jaha, ja. De är säkert värda pengar, vet du, de där gamla tidningarna, tror du inte?
Jo, det kan de nog säkert vara. Den nu som har lagt beslag på dem.
Ja, kanske har eldats upp. Du, som en superhjälteförfattare då, är det en dröm som går i uppfyllelse nu imorgon här?
Det kan man väl säga. Det är i alla fall en milstolpe i min författarkarriär, blir det ju helt klart.
Ja, och du har sagt då att man får följa Fantomen från ett lite annat perspektiv. Kan du förklara hur?
Ja, alltså normalt så berättas ju serien från Fantomens perspektiv, men i det här får man följa ett antal bifigurer som känner till Fantomen-legenden i alla fall, och de vet väl inte riktigt om han finns eller inte finns, och när de ger sig ut på en skattjakt då, så får de konfrontera honom i slutändan. Så att...
Mm. Var är de någonstans i din serie? Var i världen?
Ja, det är ju i Fantomens afrikanska land Bengali som den utspelar sig.
Så de gör ingen avstickare och går som en vanlig man på Luleås gator?
Nej, så långt vågade jag inte dra det.
Men det kommer säkert fler tillfällen, ska du se.
Ja, det får vi hoppas.
Ja, det finns ju 12 stycken djungelordspråk då från Fantomen. Har du något favoritordspråk?
Jo, jag har ett. Det här som lyder: att vakna i mörkret och se Fantomen, en fasa för onda män.
Den är bra. Då återstår egentligen bara en fråga, Jörgen Karlsson. Har du en Fantomenring?
Nej, tyvärr inte. Men det måste införskaffas.
Ja, det måste ju införskaffas. Jag menar, tänk om du vaknar mitt i natten, och då måste du skrämmas på något sätt, tänker jag.
Ja, jag måste ju skaffa 2 ringar. En med det goda märket och ett med det onda märket.
Så är det till och med. Jörgen, all lycka då inför morgondagens publicering.
Tack ska du ha.
Och tack för att du var med i halv tre med Lotta Bromé. Hej, hej.
Hej, hej.
Hörrni, Albin och Lotta säger tack för idag. Det gör även Jeanette, Janne och Jeff Neumann, vår producent. Och så hörs vi imorgon igen då. Och då kommer Titio. Välkomna då.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.